Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu. Vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack.
Hej, välkomna till Gynpodden.
Hej.
Jag heter Helena Graflund Lagerkrans.
Ja, men det där slutade vi ju med.
Har vi slutat med det?
Ja, okay. Förra gången vi spelade in så sa du inte ditt namn. Och då tänkte jag, nu har du satt ribban.
Okej, men jag är i varje fall Helena.
Jag är Lydia.
Jag kan tycka att det är bra att vi säger det i början av varje avsnitt. Av den anledningen att folk har hört av sig och sagt att vi har så otroligt lika röster. Ja. Så vi kan väl bara så här, i början av varje avsnitt säga att det här är min röst idag.
Ja. Och det här är min idag.
Ja. Ja, då har vi sagt det. Mm. Och idag ska vi podda om någonting alldeles fantastiskt.
Ja, någonting du har gått igenom. Fyra gånger. Och du, ingen gång.
Ingen gång, nej.
Vi ska prata om graviditet, allt som händer i graviditeten.
Ja.
Och jag tror ju alltid, eller jag vet att du kommer lära dig så sjukt mycket.
Mm, jag har jättemycket spännande frågor.
Och vi har världens mest fantastiska gäst här idag, Sofia Brismar Wendel.
Välkommen.
Tack. Som många andra gäster här så är du min kollega. Mm. Och jag kan ju inte nog trycka på hur fantastisk du är som förlossningsläkare. Du är ju, vi kallar ju dig moderskeppet på kliniken.
Det är så mycket nicknames.
Och de är så bra.
Moderskeppet är det bästa hittills.
Ja, men
jag tar mondrottningen och storvulvan.
Mm. Ja, men liksom moderskeppet, den här som man liksom går till när man liksom behöver stöd och råd och hjälp och inte vet vad man ska göra, då går man till Sofia. Du är ju överläkare och gynekolog, men framförallt är du förlossningsläkare.
Ja.
Och sen, vi kan ju inte kalla dig livmedikus. Vi hade ju en annan livmedikus här i ett annat avsnitt. Men ja, du är ju med och förlöser prinsar och prinsessor. Ja. Som man ser ju dig ibland i media, bland annat i de tillfällena.
Ja.
Ja. Och så är du ju också docent och forskar jättemycket kring både graviditet och förlossning. Mm. Förlossningskomplikationer.
Framförallt förlossningskomplikationer.
Ja. Mm. Och gör väldigt mycket inom det här området och belyser många viktiga punkter, bland annat bristningar. Mm. Det är ju som du fokuserar på mycket just nu.
Ja.
Mm. Vi kanske har möjlighet att återkomma till det.
Absolut.
Mm. Ja, men vi har liksom mycket frågor, ont om tiden då, så nu kör vi igång.
Nu sätter vi igång.
Super basic, Sofia. Hur vet man att man är gravid?
Jag skulle ju då tänka så här, ja men det vet man för att man har gått över mensen, att man inte får den tid man tror att man ska få. Mm. Det kanske är så man förstår att man är gravid, speciellt om man förväntar sig att man ska bli gravid.
Mm.
Annars kanske man först märker när man tycker att så här, gud vad konstigt, jag mår lite illa hela tiden på morgonen särskilt, eller jag själv till exempel tyckte så här att jag hade lite magkatarr hela tiden och förstod liksom inte riktigt vad det kunde vara. Och så pratade jag med en kompis som i och för sig också är läkare men inte alls i den här specialiteten. Hon bara, ja men så där kände jag när jag blev gravid. Så det kanske ska kolla.
Förlossningsläkare.
Jag förstod inte riktigt det själv förrän, för det var inte riktigt förväntat. Så det var väl därför jag inte riktigt tänkte på det då. Men det så kan det vara.
Ja. Och varför kommer inte mensen?
Ja, det är ju för att liksom den ägglossningen man har haft blev man gravid på. Och då liksom är ju slemhinnan inne i livmodern förberedd för att ta emot en graviditet, och när den tar emot en graviditet då fortsätter den att växa och mogna genom de hormoner som liksom utsöndras i den här nya lilla graviditeten och stöts inte bort, för det är ju att slemhinnan stöts bort, för det fäste ingen graviditet som gör att man får en mens.
Men en del kvinnor, det kan ju tyckas lite liksom konstigt tycker jag. Så jag blir ju jätteillamående och jag känner liksom från vecka 6 så kan jag nästan inte kliva ur sängen. Att man kan gå fram till ibland vecka 37 och inte veta att man är gravid. Det är ju helt obegripligt. Men det förekommer ju. Det har ju både du och jag träffat sådana patienter.
Ja, det är ju extremt ovanligt skulle jag säga. Liksom, det kanske har hänt 2 gånger på 21 år som jag har jobbat.
Okej, okay, men jag har ändå varit med om det 2 gånger. Jag har inte jobbat lika länge. Men så att det är ju faktiskt så att det är inte alla som får jättemycket symptom.
Nej, fast i slut så märker man ju oftast att magen är ganska stor.
Mm. Ja, nej, det är alltså, ja, verkligen. Jag tror att vi ska lägga ut en bild på min mage på Instagram, för att den var så stor så att...
På vilken av dem? Vilken
framförallt på Ville, då var jag ju... Alltså, gud, jag
tittade. Var det för att han var pojke?
Nej, jag tror att det var för att jag var väldigt tjock.
Aha, ja, det var det. Men det kanske vi kan komma tillbaka till, magarna och om man kan se om det är tjej eller kille. Det finns ju mycket teorier om det i lekmannamun. Men kan inte vi prata om de olika faserna under en graviditet? Hur de går till?
Ja,
man brukar dela in graviditeten i trimestrar, alltså 3 månaders perioder. Eftersom en graviditet oftast är i 9 månader. Så första trimestern, det är ju liksom då alltså vi inom den här mitt skrå så att säga, vi pratar helst om veckor. Så att det blir alltid lite förvirring när allmänheten kanske tänker i månader och vi tänker i veckor. och så. Men de första 12 veckorna eller de första 3 månaderna, det är ju när fostret liksom bildas och alla organen anläggs, vilket betyder att organen också bildas. Och sen så kan man säga att kommande 12 veckor, då mognar liksom organen och fostret blir mer av en liten människa. Och sen de sista 3 månaderna eller 12 veckorna, då kan man säga att det mest är en tillväxt också och mognad.
Mm.
Framförallt nervsystemet som mognar.
Mm. Mm. Och vad händer i kvinnans kropp under den här tiden?
Ja, alltså den förbereds mer och mer för att kunna föda barnet. Första månaderna så kanske inte man märker så. Man märker ju för att man mår illa och liksom man kanske lägger på sig lite vikt i vanligt utan att magen syns så mycket, vilket kan vara frustrerande för en del. Men sen så brukar det liksom den här spolformade känslan gå över i att man ändå kan se den här lilla putande magen, att det är tillfredsställande att nu liksom börjar synas varför jag är lite tjock de här sista 3 månaderna.
Ja, man märker ibland att tjejer lägger gärna handen på magen för att visa att så här,
ja,
jag har
det är det
här. Bebis här inne. Man gör det väldigt tydligt. Det tycker jag är ett tydligt sign på att man är gravid.
Mm. Så är det ju. Och sen är det ju liksom, ja, det är ju hela cirkulationsfysiologin, andningen och njurarna och allt möjligt som påverkas, som vi kommer prata mer om sen.
Mm.
Men det som syns utanpå är ju också att de flesta får lite större bröst, liksom mot slutet av graviditeten särskilt, bröstkörtlarna växer till.
Mm.
Och sen eftersom man också gärna lägger på sig vikt så hamnar också lite där.
Mm. Men tidigt i graviditet brukar ju väldigt många må illa.
Mm.
Vet du varför man gör det?
Mm. Det är ju en gåta. Alltså, det man kan säga om graviditetsillamående är att en del, en ganska liten andel, drabbas av väldigt kraftigt graviditetsillamående, det vi kallar för hyperemesis. Och man tror att det har att göra med höga hormonnivåer, för det finns en relation till exempel om man väntar tvillingar eller om man har något som kallas för mola, alltså en
druvbörd
kan man säga då. Men det vet inte vad är det exakt.
Exakt. Helena, nu blev det tydligt, druvbörden.
Det är alltså en slags missbildning kan man kanske kalla det av moderkakan som gör att moderkakan växer som en liksom svulst som blir lite som en druvklase. Det är därför det heter druvbörd. Och så är det oftast inget foster. Eller det kan vara, man kan ha något som kallas för partiell mola, att liksom en del av moderkakan blir sån här konstig druvbörd, men att det också finns ett foster som utvecklas. Men om man har det då eller väntar flerlingar, 2 eller fler, då brukar man få mycket mer illamående. Så därför tror man att det hänger ihop med hormonnivåerna, framförallt HCG, graviditetshormonet då.
Mm.
Men ja, som liksom lite så här tröst kanske man kan säga att om man har kraftigt illamående så är det kopplat till ett bra graviditetsutfall.
Mm.
För att må väldigt lite illa kan ju vara ett tecken på att det inte utvecklas som det ska.
Mm. Men ingen oro här nu, för att det kan ju också vara det är ju jättemånga som går igenom graviditeten,
ja,
utan att må illa.
Verkligen, verkligen.
Men
det är inget fel att man mår illa, det är inget tecken på att något är fel.
Nej. Liksom. Utan tvärtom, man kan finna lite tröst i att det åtminstone verkar vara som att man har höga gravidhormoner. Ja, och sen så kan man ju ibland ha lite blödning i tidig graviditet. Och då tänker jag inte när det blir missfall, för det har vi ju pratat om i ett annat avsnitt. Men det finns ju anledningar till att man har blödning i tidig graviditet, men graviditeten är ändå helt normal. Kan du nämna några orsaker till det?
Man kan ju blöda av andra skäl än av graviditeten såklart, men det man brukar prata om något som kallas för nidationsblödning, alltså när det befruktade ägget liksom gräver sig in i livmoderväggen eller när det fäster helt enkelt och börjar liksom, ja, det är ju som små spröt av det som ska bilda moderkakan som tränger sig in i livmoderväggen.
Och det är ungefär vid tidpunkten för för mensen, så det kan ju vara lite förvirrande ibland.
Ja, precis. Mm. Men den blödningen ter sig oftast inte som en vanlig mens, utan är oftast mycket mindre.
Mm.
Så att, ja, den är oftast lite annorlunda.
Mm.
Och då är man ju glad att vi idag har olika sätt att bestämma graviditetslängd, framförallt med ultraljud, så att man inte tror att man är liksom 4 veckor kortare gången än vad man är.
Nej, precis. Mm. Och sen så, någonting som vi ser på gynakuten med jämna mellanrum, det är ju blödning till graviditet som kommer från moderkakan som bildas från vecka 12.
Ja,
någonstans typ där.
Mm.
Att den ligger väldigt nära inre modermunnen. Och då kan man få lite blödningar. Och det brukar ju oftast lösa sig av sig själv, för moderkakan brukar liksom växa upp i livmoder när den växer. Så det brukar ju kunna, den brukar kunna flytta på sig. Inte alltid. Ibland ligger den ju innanför inre modermunnen hela graviditeten. Men det är ju en anledning till att man kan blöda i tidig graviditet.
Absolut.
Moderkakan, växer den till precis när man blir gravid?
Alltså det är ju en del av, om man tänker sig det befruktade ägget som utvecklas och celldelar sig liksom i massor helt enkelt, så blir det ju som ett yttre hölje av celler som sen då bildar moderkakan och fosterhinnorna. Det är ju en del av själva graviditeten. Det är inte del av mammans kropp.
Nej, utan, exakt. För man brukar ju säga att moderkakan kommer ju ut.
Ja, precis. Så då de cellerna som bildar moderkakan, de liksom har en lite, kan man säga, invasiv egenskap, nästan som tumörceller, för de gräver sig ju in i livmoderväggen och de är absolut inte tumöraktiga på något annat sätt, för det är ju något helt godartat och fysiologiskt, men de har liksom de egenskaperna att de kan gräva sig in i annan vävnad och få moderkakan liksom att fästa lagom hårt.
Och vad har den för syfte?
Moderkakan, den utgör ju, kan man säga, barnets eller fostrets lunga och liksom närings, inte reserv, men liksom, vad ska man säga, upptagsyta. Därför att det är där mammans blod möter barnets blod. Och så kan liksom utbyte av näring och gaser ske. Så att barnet liksom andas ut genom moderkakan.
Är det här kopplat till navelsträngen?
Ja, ja. Precis. Navelsträngen går ju från bebisen eller fostret till moderkakan. Och det är barnets hjärta som pumpar blodet som liksom går ut i navelsträngen via moderkakan tillbaka till barnet. Så man kan säga att det är som en extern lunga kanske.
Som är kopplad till mamman då. Så att mamman andas in och ut, så det kommer in ny fräsch luft som går till moderkakan, in till fostret och sen ut med den gamla luften. Och sen andas mamman ut den.
Är det så här bland alla typer av arter? Alltså jag tänker djur. Ja,
alla däggdjur.
Liksom. Alla har ju alla däggdjur såklart.
Jag vet faktiskt inte hur bananflugor gör. Liksom.
Vi får återkomma till det.
De men en snabb fråga på det ämnet bara. Så att när bebisen sen kommer ut, klipps den här automatiskt liksom när det är på väg ut? Eller är det
navelsträngen?
Ja, eller klipper man den?
Nej, men den brukar man ju klippa lite senare nu för tiden. Förut, för flera år sedan trodde man att det var viktigt att det skulle gå fort. Att navelsträngen skulle klippas snabbt för att förhindra blödning hos mamman till exempel. Men nu förespråkar man det som kallas för sen avnavling, och det är egentligen allting som är över 90 sekunder. Så att ja, den tiden är bra.
Och varför har man börjat göra det?
Jo, därför att man tänker sig att barnet då får tillbaka lite av det blod som är ute i moderkakan. Att det hinner komma tillbaka till barnet. För att ja, lite av barnets blod liksom är ju ute på vift. Eller vad ska jag säga, har åkt ut genom navelsträngen och i moderkakan och sen tillbaka.
Alltså nu tangerar vi på förlossning.
Ja.
Och vi ska spela in ett avsnitt om det. Men en sista fråga bara.
Okay.
När övergår, det här har jag faktiskt tänkt på. När övergår det till att, liksom, att bebisen börjar andas själv när den är på väg ut? Hur fungerar det?
Ja, men det är ju en ganska komplex andningsreflex som ska utlösas när barnet kommer ut. Och det beror på nedkylning av framförallt ansiktet. Man tänker sig att det finns receptorer, alltså känselområden i ansiktet som barnet då, som utlöser den här andningsreflexen. Så att det är liksom, det är den kritiska saken som ska hända, att barnet måste skrika, liksom andas och trycka ut fostervatten ur lungorna genom att ta ett djupt andetag och skrika.
Ja, för jag har sett lite videos där kvinnor föder i vatten. Och jag tänkte på det, när börjar den här bebisen andas egentligen?
Det är när den kommer upp ovanför vattenytan. Så att den har ju liksom ingen andningsreflex. Speciellt om vattnet är rätt tempererat, så det är viktigt. Och att barnet liksom sen inte åker ner under vattenytan igen. För då har den ju redan börjat andas.
Alltså den får liksom inte komma upp och sen komma ner. Men här ska vi prata om
i förlossningsavsnittet.
Ja, men nu tappar jag tråden. Men vi var ju lite på blödning i tidig graviditet. Det var liksom gått sakerna lite, hälsan lite förväg.
Nej, men sen kan det ju vara andra saker. Man kan ju ha liksom, en ganska vanlig orsak skulle jag säga som är helt godartad. För det här med att blöda för att moderkakan sitter lågt, det är ju ändå någonting man ska uppmärksamma och liksom kolla upp senare under graviditeten.
Absolut.
Men något vanligt som, vad ska man säga, mer är fysiologiskt, alltså normalt, det är att livmodertapps slemhinna sticker ut lite liksom längre ut i livmodertappen eller på ytan, så att det blir en lite så här kärlrik lättblödande yta. Och det är inte för att den är liksom att det är fel, utan det är en hormonell påverkan som gör att den liksom växer till lite, precis som slemhinnan inne i livmodern. Så även slemhinnan inne i livmodertappen blir lite liksom frodigare.
Och då blir den lite mer lättblödande.
Ja, exakt. Så det kan speciellt bli vid sex eller så här.
när man skriver in sig på MVC, då kollar man alltid på sköldkörteln.
Mm. Och det beror ju på att sköldkörtelrubbningar är så himla vanliga bland kvinnor. Mm. Och att sköldkörtelhormonet är väldigt viktigt för att fostret ska växa normalt och utvecklas normalt. Mm. Så därför så screenar man, alltså kollar alla gravida kvinnor om de eventuellt har en sköldkörtelrubbning. Mm. Eftersom det är så vanligt.
Mm.
Och det är ganska nytt, eller ja, senaste, jag vet inte, 5-10 åren kanske. Mm. Så innan gjorde man inte det.
Nej, när jag fick min första barn som nu fyllde 11 så gjorde vi inte det. När jag fick min sista barn så gjorde vi definitivt det. De andra två kommer jag inte ihåg. Men det var i varje fall någon gång mellan 1 och 10 år.
Vill ni lika viktiga?
Jag kommer inte ihåg om vi screenade för sköldkörtel. Men ibland så får man väldigt höga sköldkörtelhormoner. Och kvinnor kan känna hjärtklappning eller må väldigt illa av det. Vad beror det på?
Ja, men det beror på att det här graviditetshormonet som då utsöndras, det härmar kan man säga, det hormoner som kommer från hypofysen, alltså en del av hjärnan som stimulerar sköldkörteln att bilda sköldkörtelhormon. Så de liknar varandra liksom kemiskt, och då kan sköldkörteln stimuleras av graviditetshormonet som en slags så här fuskstimuleringshormon som då får sköldkörteln att bilda en massa sköldkörtelhormon. Så att man får liksom en, ja, pseudotyreotoxikos.
Mm. Mm. Så då, det går ju över efter ett par veckor. Men vi får ju fråga om det ibland, varför man har höga sköldkörtelhormoner och man kan känna hjärtklappning och lite så. Och det brukar vara helt, eller det går över?
Ja, det brukar gå över.
Det brukar gå över efter ett par veckor.
Men det är faktiskt inte det man screenar för, utan man screenar ju för underfunktion av sköldkörteln när man är mödra på den.
Yes. Och när skriver man in sig på MVC, alltså på barnmorskemottagningen?
Ja, det är lite olika. En del ringer liksom, en del går ju till barnmorskemottagningen för att ta graviditetstest, och så är det positivt och så får de, för det är ju gratis att göra det där.
Mm.
Då liksom skriver de in, får de ett första informationssamtal. Men de flesta barnmorskor på barnmorskemottagningen kanske väntar lite med att göra själva inskrivningen, för det är ju ändå så att i tidig graviditet vet man inte riktigt hur det kommer att gå. Så att det kanske är lagom att göra det kring vecka 9-10 sådär.
Mm. Och behöver alla gå på MVC? MVC som mödravårdscentral.
Ja, det skulle jag säga. Ja. Ja, det tycker jag.
Det tycker vi. Absolut. Jätteviktigt.
Alltid relativt.
Varför har man egentligen en cut-off vid 12 veckor? Vad är det som händer just då? Eller är det att det liksom är de...
Att det, ja, men det är ju att... Alltså de här trimestrarna är ju en indelning för att det är lite... Framförallt de första 3 månaderna är en fysiologisk liksom process när det som heter organogenesen, alltså organen, bildas.
Mm.
Och om man har en kromosomavvikelse eller har något fel liksom, eller någon väldigt allvarlig missbildning, så brukar det liksom ge sig till känna då genom att organ inte utvecklas som de ska, eller att fostret liksom inte bildas som det ska. Och då får man missfall. Mm. Liksom.
Ja, men så vi rekommenderar såklart att alla ska gå på MVC. Och vad gör man för kontroller på MVC?
Ja, det finns ett basprogram som innehåller 10 besök, i alla fall för en förstföderska, som innehåller egentligen screening, alltså kontroller, liksom rutinmässiga kontroller för att upptäcka olika av, ja, saker under graviditet, framförallt med mamman men också med fostret. Så inskrivningsbesöket brukar ju handla om så här livsstilsfrågor, vad man ska tänka på, vad man ska inte äta och inte dricka, eller vad man ska säga.
Mm.
Barnmorskan liksom frågar om hur ens hälsohistoria har sett ut och hur ens sociala liksom sammanhang ser ut, om man har en partner som kommer stötta en, eller om man är väldigt ensam, eller om det finns missbruk eller om det finns andra problem liksom i omgivningen som gör att man kanske behöver extra stöd under graviditeten. Och sen så oftast brukar det vara liksom ett första gemensamt inskrivningstillfälle som är lite mer så allmän kost- och motion-information, och sen är det ett lite längre inskrivningsbesök som är individuellt. Så brukar de flesta barnmorskemottagningar lägga upp det. Och sen är det då kontroll. Sen brukar det dröja lite till liksom besök nummer 2, som oftast då inte är förrän efter rutinultraljudet. Så då tycker många att det känns som en evighet, liksom, att är jag verkligen gravid? Vi måste få kolla det här om det finns något foster där inne.
Mm.
Så det frestar ju många att göra. Tidigt ultraljud, KUB, är ju väldigt många som gör, i särskilt i Stockholm. Det är lite olika i olika regioner hur reglerna för det ser ut.
När är annars rutinultraljudet?
Ja, kring vecka 18-19. Sådär.
Vi ska podda om fosterdiagnostik också, så det kommer. Men KUB:en brukar man göra någon gång. Det är ju då
11-13.
Ja, 11-13. Och sen kommer rutinultraljudet någon gång vecka 17-19.
Mm,
eller 18-19.
Ja. Jag läste någonstans att KUB-testet plockades bort under pandemin. Är det...
Nej, inte helt och hållet. Men nej. I somras var det väldigt, väldigt stor brist på ultraljudsbarnmorskor. Så att man kunde liksom inte erbjuda det till alla, så som det har varit innan. Utan man fick lägga på de här gränserna som har varit förut. Att man måste vara över en viss ålder eller ha en särskild anledning. Liksom.
Så det viktigaste ultraljudet är egentligen det vid 18 veckor?
Ja, det kan man säga. Det är då man har lättast att se allting. Liksom. Om det är några avvikelser eller liksom man daterar bättre då. Det vill säga man kan räkna ut beräknat förlossningsdatum och så.
Mm. Men jag förstår att det känns som en evighet. Det är ju nästan halva graviditeten.
Ja, precis. Ja, sen så fortsätter man då hos barnmorskan ungefär en gång i månaden. Liksom andra trimestern då, där det oftast är ganska lugnt och komplikationsfritt för de flesta. Och sen,
man kollar blodtrycket, man kollar blodsocker.
Ja.
Och man mäter magen och ser att den växer. Mm. Man lyssnar på fosterljuden med en liten
dopton.
Det känns väldigt
klassiskt. Ja. Och det syftar ju till att hitta graviditetsdiabetes och graviditetshypertoni, alltså högt blodtryck eller havandeskapsförgiftning.
Mm.
Och syftar till att hitta barn som växer för dåligt, alltså när man mäter magen.
Eller växer för mycket.
Eller växer för mycket.
Mm. Och vad beror det på? Har det mycket har att göra med alltså vad mamman äter eller hur man själv
lite.
När mamma och bebis?
Mest är det genetik, men det är också moderkaksfunktion. Mm. Alltså hur väl moderkakan fungerar och kan förse barnet med näring.
Ja. Alltså. För Helena, du var ju jättestor. Har mamma berättat.
Ja.
Och Sofia lite mindre.
Jag var stor när jag föddes.
Exakt.
Ja. Det är ju Sofia, jag är ju enäggstvilling. Mm. Jag har ju en enäggstvilling som heter också Sofia.
Mm.
Och föddes vi i typ vecka 41 tror jag. Alltså enäggstvillingar, de försökte sätta igång oss i 2 veckor och vi vill absolut inte komma ut. Sen vägde jag 4,2 kilo.
Mm.
Och Sofia vägde 3,8.
Ja. Mm. Så mamma gick runt med 8 kilo där inne.
Vi var i tidningen som Sömlands tjockaste bebisar.
Men och tjockaste mamman
och
kanske
tjockaste
också.
Mamma. Något måste man ju bli känd för.
Ja, det är helt absurt. Men en jättevanlig orsak till att bebisarna blir stora är att mamman har graviditetsdiabetes.
Ja,
precis. Så det är ju någonting
som men lite kan man ju säga att det har att göra med vad mamman äter. Men de flesta, eller som jag möter, är ju mest oroliga för att deras barn inte växer för att de äter för lite.
Mm.
Men det är extremt ovanligt. Liksom. Även om en mamma svälter sig så kan barnet i princip växa.
Mm. Ja. Mm. Och det kan vi också se, de som har jätteallvarligt graviditetsillamående och bara kräks och kräks, de bebisarna växer ju också oftast helt normalt.
Ja.
Men de som växer för lite, vad beror det på då?
Ja, men oftast är det en moderkakssvikt, alltså att moderkakan inte fungerar. Men det kan också vara relaterat till, om man har en väldigt allvarlig tillväxthämning som det kallas då, när bebisen inte växer alls som den ska, så ligger den mycket under medel för sin graviditetsvecka. Då brukar man börja fundera på, kan det vara någon typ av infektion som orsakat det här? Det kan vara röda hund eller det kan vara parvovirus som är en slags barnsjukdom.
Mm.
Förkylningsvirus som oftast inte ger symptom hos vuxna, så då är det lite svårt att veta. Det kan vara CMV som också är en sån förkylningshistoria. Vi brukar också kolla toxoplasma och herpes. Som kan liksom ligga bakom en tillväxthämning. Vi kollar också ibland då kromosomavvikelser, det vill säga man letar efter missbildningar som kan tala för det. Så man gör ett väldigt noggrant ultraljud för att titta efter liksom vad kan ligga bakom den här tillväxthämningen.
Mm.
Mm, och hittar man någon avvikelse, liksom någon hjärtklaffsmissbildning eller något annorlunda utseende på magsäcken eller lite korta rörben, alltså armar och ben, då kan man börja misstänka att det är något som har att göra med en kromosomavvikelse.
Mm.
Och då kan man ta prov för det. Numera kan man ju ta blodprov, så man kan göra NIPT liksom när som helst under graviditeten. Förut gjorde man ju mer invasiva prover, det vill säga man tog ett fostervattenprov och tittade på det.
Mm.
Och då var det ju alltid en liten så här, eller det är fortfarande om man ska göra det, en avvägning. Liksom, är det värt att kolla det här? Vad kommer det att ändra? Om man nu är i vecka 36, om jag får reda på att barnet har Down syndrom nu då, som är orsak till att det är litet, då kan det ju förstås vara en väldigt god hjälp för att man kan förbereda sig för hur det kommer att bli.
Mm.
Men är det någon väldigt allvarlig trisomi, alltså ungefär som Down syndrom är ju 3 kromosomer av nummer 21, så kan man ha 3 kromosomer av nummer 13 och 18 ändå gå ganska långt i graviditeten. Men de trisomierna, eller vad ska jag säga, kromosomavvikelserna är... man kan leva men inte så länge med det.
Mm.
Så då kan man ju fundera på hur man, det låter ju väldigt hemskt att säga så här i en podd, men det kan vara så att det inte är värt att satsa på att få barnet att överleva hela graviditeten. Mm. Så det är liksom frågan då, gentemot föräldrarna. Hur ska vi, hur vill ni göra? Ska vi liksom göra kejsarsnitt? Ska vi återuppliva barnet? Eller ska vi liksom bara låta det här ha sin gång? Och så får vi se hur det går.
Jag vill bara komma tillbaka till vårt NIPT som du nämnde. Ja. Vi ska prata mer om det. Men
jag
det
har så
är
mycket
ju...
frågor.
Jag vet, men...
Du bara går vidare.
Nej, jag går tillbaka.
Ja, men jag vill gå tillbaka ännu mer.
Okej, men NIPT är i varje fall, det är när man tar ett blodprov på mamman och så hittar man fostrets DNA i det blodprovet. Och så kan man titta på det. Bara så att vi inte använder för mycket förkortningar som folk inte känner till.
Nu är det två steg jag vill gå tillbaka. Det ena är att när man är ute och reser så får man ju ofta höra att man ska inte åka till länder där det finns Zika-virus till exempel. Hur påverkar det på tal om liksom infektioner och att bebisen kan...
Men det glömde jag faktiskt också. Men det brukar vi inte ha i vårt så här rutinpaket, liksom det vi använder när vi ska utreda tillväxthämning. Men det är såklart en viktig faktor. Men framförallt, som jag vet, så ger det alltså en liten hjärna och en liten skalle. Så det kan vara anledning att utreda om man har varit ute och rest och liksom sen... får väldigt små huvudmått om man mäter bebisen med ultraljud. Men det är, alla går ju inte, alla har ju inte, gör ju inte tillväxtultraljud. Och det är inte heller så att alla som har varit ute och rest ska göra tillväxtultraljud.
Nej.
Så att, ja. Det är ju extremt ovanligt i Sverige.
Ja, exakt. Och sen vill jag tillbaka till när du låg med Sofia i mammas mage.
Ja.
Hur, för att när vi tittade på, när jag var på sjukhuset hos dig och vi spelade in de här filmerna med livmodern och du sa att har man haft en graviditet så är den lite större.
Mm.
Banade ni liksom väg för mig som låg där inne sen? Hade jag jättemycket plats in i mammas livmoder efter er? Det är så. Den liksom, den töjs. Har du fått triplets så är den, då är den, fort, då är den ännu större liksom, där inne. Eller?
Nu får du svara Svea. Men...
Alltså jag skulle säga så här att livmodern är ju helt fantastisk. Det är ju ett grymt organ. Liksom att den verkligen kan dra ihop sig och typ bli lika stor som den var innan. Jag tycker... Jag kanske inte är lika duktig gynekolog som Helena, men jag tycker att livmodern ofta är ungefär lika stor. Själva livmodern är ungefär lika stor mellan graviditeterna och på en kvinna som inte har fött barn. Men livmodertappen och modermunnen ser annorlunda ut hos en kvinna som har fött barn vaginalt jämfört med kvinnor som inte har fött barn vaginalt.
Men sen när hon blir gravid igen så blir den ju större.
Ja, då blir den lite större. Den växer liksom lite snabbare och ger efter snabbare för det här trycket. Det är därför, och även bukmuskulaturen, bukväggen är ju också lite, vad ska man säga, har kanske inte riktigt återfått sin ursprungliga spänst efter en graviditet. Andra graviditeten brukar ju de flesta kvinnor känna att de liksom blir stora så snabbt. Så vad händer? Nu ser det ut som att jag är vecka 30 fast jag är vecka 12. Liksom.
Sofia, när jag väntade mitt fjärde barn så stod jag och skulle göra ett kejsarsnitt. Vi står där utanför operationssalen så stod vi och tvättade och så står min underbara kollega bredvid mig och så tittar han på mig och säger så här: ska du gå på föräldraledighet snart? Nej, jag är bara vecka 18. Jag tror båda vi hjälper att skämmas ihjäl. Så att,
bara inte ska kommentera.
Man ska inte kommentera på folks, på kvinnors magar oavsett om de är stora eller små. För att om man säger så här, gud vilken liten mager du har, då blir den kvinnan jätteorolig. Men när man helt tiden bara, men gud vad, vilken jättemager du har, då tänker man, hjälp, hur stor är min mage? Fast det är inte alltid det relaterat till hur stor fostret är. Klart att ibland kan ni göra det. Men kan vi inte bara sluta kommentera hur stora magar man har? För att alla ser olika ut.
Men det är faktiskt ganska intressant. För att det är som att den här gravidmagen som man går runt med är ungefär som att man är ute och går med en hund eller någonting. Att det är så här, alla får komma fram och klappa.
Ja, det är offentlig.
Och liksom, allmän egendom på något vis. Det är ganska få liksom som säger så här, men gud vad stora bröst du har. Eller gud vad små bröst du har. Eller vilken stor näsa eller liten näsa. Eller, man kommenterar inte det när det gäller andra kroppsdelar. Så det egentligen är det ganska konstigt. Men jag tror att det är för att man tänker liksom att det är... Det är liksom
det är så
ett spel hos den här kvinnan. Det är liksom
inte hon. Ja, och att det är en så stor lycka. Och att man kanske, att man försöker vara positiv.
Och jag kan säga att jag tycker inte att det är så jobbigt. Folk fick gärna kommentera och klappa mig i min mage. Men jag vet att när man var, eftersom jag blev så stor så fort så kände jag lite så att jag hela tiden blev tvungen att försvara. Liksom. Att men jag är bara i vecka 18. Jaha, men är det två? Nej, det är bara. Men har du diabetes? Nej, jag har inte diabetes. Jag ser bara ut så här.
Men det är för att du jobbar så. Tror du annars att folk hade sagt så mycket? Nej. Ställt så många ingående frågor?
Nej, kanske inte. Nej, det kanske inte. Okej, men...
Okej, tack. Nu kan vi gå vidare i programmet.
Vidare.
Jag skulle vilja ge mig in lite i fysiologins värld. Nej, det var inte riktigt det jag tänkte. Nej, men mera det som jag kan kanske relatera mycket till att utan att vara gravid själv. Men att man tänker mycket på vad man får äta och inte äta.
Ja, det var, nu är jag ju inte 100% uppdaterad på Livsmedelsverkets rekommendationer. Men generellt sett så får man inte äta saker som kan innehålla för mycket gifter och bly. Och det kan ju vara insjöfisk till exempel. Man får inte äta mat som kan innehålla farliga bakterier. Som man brukar säga, till exempel då opastöriserade ostar eller lax som inte har varit fryst mer än 72 timmar. Och när jag var i Norge var de helt fixerade vid att man inte fick äta vakuumförpackade charkuterier. Typ skinka och medvurst och sådana saker. Och det har jag inte hört lika mycket om i Sverige med de svenska rekommendationerna.
Är det inte lika bra att låta bli det här i vanliga fall? Alltså det låter ju inte som att det är bra för kvinnan om hon inte är gravid heller.
Nej, nej. Lite så kan man tycka. Ja. Men,
hur är det med alkohol?
Ja, då är vad man inte får dricka.
Ja.
Man får inte dricka alkohol.
Nej. Och då säger alla så här, men i Italien där får man dricka 3 glas vin per dag, det säger läkarna där.
Låter de så då?
Ja, men lite så här, när man liksom säger så här, nej men jag har avstått helt från alkohol, inte liksom en sipp. Och då så kan man ju också få lite så här, ja men måste man det eller? I andra länder så, ja, vad säger de det?
Men hur ser det ut, hur går det för andra länder? Hur är det i Italien egentligen?
Du tänker stort ekonomiskt.
Ja, jag tänker liksom alltihopa. Nej men jag tror, alltså officiella versionen är att man ska inte dricka alkohol. Punkt.
Nej. Tills motsatsen är bevisad, så ingen alkohol under graviditet.
Nej, men så är det ju. Och sen, det är därför problemet är så här, att man har väldigt svårt att bestämma en gräns. Liksom, vilken nivå är farlig?
Mm.
För att en liten mängd kan ge alkohol, vad heter det, syndrom hos vissa. Medan vissa kan dricka mer och inte få några effekter eller skador alls.
Vad är alkoholsyndrom?
Det är ett fetalt alkoholsyndrom är en slags missbildningssyndrom och
hos
bebisen, precis, som innebär att den ser lite annorlunda ut och också får en utvecklingsstörning.
Då känner man ju att det känns väldigt onödigt med alkohol överhuvudtaget, precis. Om det är en risk.
Ja, för det är det som är risken.
Ja, och hur är det med rökning?
Rökning är dåligt för moderkakan. Man kan säga liksom att moderkakan speglar på något sätt, eller det här är min liksom lite så här lekmannaförklaring då, men jag tänker att moderkakan är som en spegel av ens kärlträd över hela livet, fast kondenserad över en graviditet. Så att om man röker så kan man få förändringar, kärlförändringar i moderkakan som också kan spegla liksom hur det skulle bli, alltså som komprimerar effekten av rökning under en hel graviditet eller under ett helt liv. Så att moderkakan blir liksom dålig helt enkelt. Det blir sämre utbyte över de här kärlväggarna i moderkakan för att de blir förändrade på ett dåligt sätt av rökningen.
Ungefär borde man inte röka
åderförkalkning liksom.
Ja, och borde man inte röka under själva graviditeten, eller det låter lite för dig som att då borde man inte röka överhuvudtaget.
Nej,
för det påverkar.
Såklart.
Ja, men såklart. Ja. Jag tänker just att som alkohol kanske inte heller är jättebra för kroppen. Nej. I stort, liksom.
Men rökning är inte bra under graviditet, avdås vi också total rökstopp.
Ja.
Men då kan man ibland fråga, men går det bra att gå över till snus istället?
Alltså snus har inte lika farliga effekter. Det har inte visats lika mycket som rökning. Men det är ju också för att cigaretten innehåller så många olika gifter, inte bara nikotinet. Så att det är mycket bättre att använda nikotinplåster eller någon annan typ av nikotinvariant liksom, om det är det man vill åt, än att röka.
Men jag känner inte att min poäng fångades upp här riktigt.
Förlåt.
Jag menade, om rökning liksom, den negativa effekten man får av rökning, är den som med alkohol att man inte ska röka just under graviditeten, eller är det att man röker i livet överhuvudtaget så kommer det ha en negativ effekt på moderkakan?
Det viktigaste är att inte röka under graviditeten.
Okay.
Alltså det är absolut värt att sluta röka innan.
Ja.
Och också inte utsätta bebisen för rökning. Inte börja efteråt. Men många är ju motiverade att sluta röka under graviditet.
Ja.
Jag ville komma fram till att man borde inte röka alls.
Exakt.
Nej, absolut inte.
Det är huvudbudskapet. Ja. Man borde inte röka alls.
Nej.
För det är dåligt på så många sätt. Och det är typ inte bra på något sätt.
Nej. Men om man nu gör det så är det lite bättre att gå över till snus. Eller vad sa vi?
Lite bättre.
Marginellt bättre. Men
nikotinplåster.
Både rökning och snus är förenat ändå med ganska mycket komplikationer.
Okej.
Nu ser Sofia lite skeptisk
ut. Jag vet, det finns inte jättemycket studier på snus. Alltså snus är så lokalt i Sverige. Det är nästan, jag ska säga att det är få kvinnor i de andra nordiska länderna som snusar. Och det är typ inga kvinnor utanför Skandinavien som snusar.
Nej.
Okay.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja, jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Den här veckan har Gympodden ett samarbete med Plan International. Plan International är en internationell barnrättsorganisation med verksamheter i 75 länder runt om i världen.
Mm.
Och de har ett särskilt fokus på flickor, eftersom flickor är dubbelt diskriminerade både på grund av sitt kön och också sin ålder.
Mm. Och Plan International arbetar för att stoppa barnäktenskap. Och det är ju små flickor som blir bortgifta i delar av världen. Alltså, allt från 12 års ålder.
Ja, och vi pratade ju om så det i förra podden också, med att varje dag så tvingas 30 000 flickor att gifta sig in i ett barnäktenskap.
Ja, och det är klart att så fort de blir könsmogna så kommer de att bli gravida. Och en 12-åring, 13-åring, 15-årig kropp är ju väldigt sällan rustad för att vara gravid och föda barn.
Mm.
Jag som förlossningsläkare ser komplikationerna på vår förlossning här. Hur ofta det ändå är att man behöver hjälp. Och då är man på ett högspecialiserat sjukhus.
Så det här är ju inte bara ett problem ur liksom ett perspektiv med mänskliga rättigheter. Där barn och flickor ska få vara barn och flickor. Och inte tvingas in i ett barnäktenskap. Och att få barn när de själva är barn.
Nej.
Utan det är också ett jättestort problem ur, ja, men ur ett fysiskt, alltså säkerhetsperspektiv för deras hälsa. Men Helena, vad kan man göra då?
Ja. Man kan gå in på flickafadder.se och man kan stötta stötta Plan International. 100 kronor i månaden så kan man stoppa
barnäktenskap.
Mm. Så gå in och stötta Plan International. Jag gör det redan och jag tycker att det känns jättebra. Låt oss hjälpa till att förbättra situationen för flickor över hela världen.
Mm. Tack.
Tack snälla Plan International för att ni vill samarbeta med oss. Fysiologiskt, vad händer med till exempel blodvolymen?
Blodvolymen ökar successivt under graviditeten och når kanske sitt maximum i mitten av graviditeten. Och så fortsätter det vara så, liksom, som en platå, högt.
Mm.
Kanske 40% ökning.
Oj, det är massor. Mm. Alltså hos kvinnan?
Hos kvinnan, ja. Mm.
Och varför gör den det?
För att räcka till och pumpa runt blodet i liksom den här nya, vad ska man säga, för fostret bildas ju utav material som kommer via moderkakan och även barnets eller fostrets blodvolym byggs ju upp av det som tillförs via moderkakan. Så att alla byggstenar till fostret liksom finns ju i mammans blod kan man säga, eller kommer från mammans blod. Så mamman måste liksom, blodvolymen måste öka för att kunna dels liksom bilda ett foster och bilda moderkakan och ha cirkulation över för att det ska också cirkulera i moderkakan. Och sen handlar det också om, det blir en utspädningseffekt så att blodkropparna blir liksom inte lika täta i blodet. För det är mycket vätska istället för, mer vätska än blodkroppar liksom, jämfört med när man inte är gravid. Och det skapar en slags reserv när man föder barn. För det är ju vanligt att man blöder lite i samband med förlossningen och då är den där blodförlusten är ju mest vätska. Eller vad man ska säga. Det rinner ut blodkroppar också förstås. Men liksom när sen man kissar ur sig vätska så har man en normal andel blodkroppar igen, eller samma som man hade innan.
Mm. Hur mycket är det vanligt att man går upp i vikt under en graviditet? Procentuellt kanske av sin egen kroppsvikt?
Procentuellt är väl svårt att säga, men de flesta går väl upp så här 10-15 kilo. 10,
nej, men jag tänker 10, kanske 12. Att det relaterar till om du vägde 50 kilo innan eller om du vägde 80 kilo innan.
Ja, lite, men snarare är det så här att om man väger, alltså såklart, om man har ett normalt BMI, alltså att man väger 80 kilo för att man är lång och har normalt BMI, då kan man ändå tänka sig att man kan gå upp liksom 15 kilo. Men är man liten så kanske man också kan gå upp 10-15 kilo utan att det är mycket. Men en överviktig eller fet eller obes kvinna ska inte gå upp så mycket. Utan ju högre BMI man har desto lägre viktuppgång rekommenderas. Och för de kvinnor som ligger riktigt högt så rekommenderas ju ingen viktuppgång.
Mm. Så då ska de ju snarare gå ner sin egen... Alltså då ska man ju själva gå ner. Du har mindre fett på kroppen egentligen. Exakt. För att du kommer ju fortfarande gå upp de här 40%. Alltså mer blodvolymen.
Ja. Man kan säga att det viktiga under en graviditet. Om man tänker så här, vad består kött och blod av? Mm. Ja, men det består av vätska och protein framförallt. Ja. Så det man ska, om man ska äta något extra under graviditeten så är det protein.
Mm. Okay.
Inte kakor och bullar.
Nej. Precis. Och sen det här med att blodvolymen ökar med 40%, det gör ju att kroppen konsumerar väldigt mycket järn och det är därför som väldigt många måste äta järntillskott under graviditeten.
Precis.
Annars kan man få lite lågt blodvärde. Andra organ, Sofia, är det någonting spännande som du tycker att vi behöver ta upp? Vad som händer med lever, njurar, hjärnan?
Ja, vad händer med hjärnan?
Alltså det tror jag är en myt, det här med gravid hjärna eller så. Jag tror att det inte är så.
Nej.
Liksom, hjärnan, det finns kanske forskning, men jag är faktiskt inte riktigt påläst på om det finns några studier som talar för att gravida kvinnor liksom, jämfört med icke-gravida kvinnor i samma ålder och samma utbildningsnivå och samma, liksom allt om man liksom tar hänsyn till alla andra faktorer, om det verkligen är någon skillnad. Däremot skulle jag snarare hellre prata om någon slags amningshjärna, för att framförallt är man ju så trött liksom under nyföddhetsperioden när man ammar. Man är vaken liksom, oregelbundet på nätterna, man sover fragmenterat och så. Och så kan det också vara under graviditeten. Då skulle jag säga att det är sömnbristen som gör att man blir...
Liksom, ja, men också kanske att man har split focus. Är man inte gravid så kan du fokusera på det du håller på med mycket mer än att är du gravid så har du ändå det också.
Mm.
Det
är ju fast jag tycker, jag vet inte, när jag hade ju fri väldigt enkla graviditeter tycker jag själv. Jag tänkte liksom inte på det på dagarna. Jag gick inte runt och tänkte på min gravidmag eller fostret liksom hela
jag
tiden.
Jag hade nog gjort det, tror jag. Jag tänkte på det hela tiden.
Det var nästan som att jag kom på liksom i slutet av dagen, så här, just det, ja men just det här, om jag kollar ner så ser jag att det är en mage där också. Så att det beror ju helt på, men har man mycket besvär under graviditeten och liksom känner sig anfådd eller har mycket foglossning eller har sammandragning hela tiden och så, då är det ju svårt. Det är lite som att ha, om vi säger att man har kronisk värk, då är det också svårt att liksom bortse från det. Man kan få svårt att koncentrera sig och sådär.
Många får ju också lite ont i magsäcken.
Mm,
lite precis. Sura uppstötningar och så.
Exakt. Och det kan man ju också säga är en slags fysiologisk förändring, fast hur ändamålsenlig den är kan man ju diskutera. Mm. Men man får ju, eftersom det blir ett ökat buktryck när livmodern växer och fostret växer, så trycks liksom organen upp mot mellangärdesmuskeln, och då kan även den här övre magmunnen liksom komma lite för högt upp, och då blir den liksom slapp för att den har inget omgivande tryck som håller ihop den om den kommer för högt upp. Så då släpps det upp, då får man suruppstötningar och halsbränna. Det är vanligt.
Och det går bra att äta omeprazol under graviditet.
Mm.
Och det är receptfritt. Det kan man testa om man har suruppstötningar. Ja,
precis.
Mm. Mm. Tarmen. Förstoppning och hemorrojder måste vi ta.
Ja. Förstoppning är ju vanligt. Tarmen påverkas av hormonet progesteron, som är ju det liksom ett av de viktigaste hormonerna under graviditeten som bildas i moderkakan och underhåller graviditeten. Och det liksom förlångsammar peristaltiken, alltså rörelserna i tarmen, så att innehållet matas inte fram liksom som det ska. Och det här är ju en effekt av liksom hur progesteronet verkar på flera, eller glatt muskulatur i kroppen på flera ställen. Det underhåller liksom livmoderväggens avslappning, så att säga. Och det är ganska intressant, för hos djur har man sett att progesteronnivåerna sjunker liksom innan förlossningen ska börja, som att den här liksom avslappningshormonet sjunker för att liksom förbereda livmodermuskeln för att börja liksom dra ihop sig och skapa ett värkarbete. Men hos människor har man inte riktigt kunnat visa att progesteronhalterna sjunker så mycket.
Mm.
Men ändå när man ska liksom avbryta graviditeter eller så, då använder vi ett antiprogesteron för att förbereda livmodern för verkar. Men det används ju inte liksom när man, vid vanlig igångsättning. Utan, ja.
Men så man blir förstoppad, och sen äter man kanske lite järn, så blir man lite förstoppad på det också. Men det går ju också bra att äta, eller dels ska man försöka äta mycket fibrer, dricka mycket vatten och så. Men vad kan man annars göra om man är förstoppad då?
Ja, säger
röra på sig.
Ja, exakt. Mm. Nej, men alla de här klassiska råden såklart. Dricka mycket vätska. Det är ju viktigt att komma ihåg att man behöver dricka mer vätska, vatten, för att få den här blodvolymen som man behöver och upprätthålla den. Så att, och för att fostret ska få i sig tillräckligt mycket vätska också och kunna liksom bilda urin, och det blir fostervatten som ska ligga runt bebisen. Så det är bra att tänka på att dricka mer än vad man annars gör.
Mm.
Och det hjälper ju också till för tarmen förstås, att den sköter sig helt enkelt. Men sen är det ju också att man måste tänka på vilken kost som passar för en själv. En del klarar av att äta riktigt mycket fiber, en del klarar inte det, för då blir det mer stopp. Så att man får tänka, man får liksom prova sig fram lite. Men annars är det ju vanligt att man behöver någon typ av liksom tarmreglerande medel, som det heter så fint, men lactulos, inolaxol, den typen av preparat som kallas för bulkmedel är vanligt, men det finns lite annat också.
Och det går bra att köpa, det är också
receptfritt. Allt är receptfritt, och man kan ju gärna rådfråga apotekspersonalen, för de kan ju liksom
ha supplement. Hemorrojder?
Hemorrojder får man ju också på grund av liksom den här dels ökade buktrycket, och att många kärl i kroppen blir liksom får slappare kärlväggar. Det är sannolikt också en progesteroneffekt. Så att man får ju lite svullna kärl i benen. Liksom man kan få mer synlig åderbrock, och åderbrock i underlivet och åderbrock i rumpan, det vill säga hemorrojder.
Åderbrock i rumpan, hemorrojder går tillbaka.
Ja.
Och åderbrock i underlivet går tillbaka.
Absolut.
Hur är det med åderbrock på benen?
Ja, de går också tillbaka.
Inte alltid.
Nej.
har du åderbrock?
Nej, det har jag
från erfarenhet. Nej, men jag tror att det brukar ju minska mycket, men det inte går inte alltid bort helt.
Nej. Men jag tänkte att man kan jag kan säga att jag använder jättemycket stödstrumpor när jag är gravid, för jag tycker det är så skönt. Det hjälper till att få tillbaka vätskan, och det förebygger ju åderbrock.
Absolut.
Så det är ju tips att gå till apoteket och köpa bra stödstrumpor.
Och det är ju för benen då. Vad gör man med hemorrojderna? Vad gör man med hemorrojderna då?
Ja, men hemorrojderna, inte bara förstoppade, jätteviktigt. What else, Sofia? Vad kan man göra för hemorrojderna? Man kan inte använda det, alla hemorrojder.
Gud vad jag tycker att det ordet är otrevligt. Åderbrock i rumpan låter bättre.
Det kanske låter bättre.
Jag tycker inte det låter så skönt heller.
Nej, men det finns ju olika preparat som man kan använda, absolut.
Under graviditet.
Under graviditet.
Och de som går att använda är receptfria, tror jag.
Ja, men vi skriver ut recept även på kortisonblandningar och så som man kan använda om man har mycket besvär.
Ja. Diskutera med din läkare helt enkelt hur mycket besvär du har och vilken nivå man behöver ha på den behandlingen. Lydia ser så ointresserad ut, men vänta tills du har hemorrojder, gumman.
Ja, men verkligen, jag kan inte relatera alls till den här delen just nu.
Det såg ut som att du höll på att somna. Okej, men jag ska säga att hemorrojder är ett stort problem.
Ja, men såklart.
Har ni hemorrojder, Helena?
Ja, det är mer bara att jag kan inte relatera till det.
Jag förstår.
Okay. Men kan vi prata om bristningar? Alltså på magen, benen, brösten.
Bra.
Det tror jag är någonting som många... Eller det är ju liksom, det är så synligt. Undrar över, varför får man bristningar?
Jag skulle säga att det är en kombination av östrogeneffekten under graviditet. Man har ju mycket östrogen i kroppen också då. Progesteron, östrogen. Och... att man går upp i vikt, att huden sträcks helt enkelt.
Ja.
Och att liksom magen särskilt spänns ju ut mycket.
Ja.
De som har väldigt stora magar på grund av fler börd, alltså tvillingar i magen, eller jättemycket fostervatten som kan ju vara ett sjukligt tillstånd så att säga, de får ju ofta mer bristningar på magen. Men även helt normala liksom, graviditeter brukar ganska många kvinnor få bristningar på magen.
Och finns det någonting man kan göra för att få mindre bristningar? Alltså att man, jag vet inte, smörjer in sig. Eller liksom, ja, finns det någon alltså, så här...
Jag vet egentligen inte om det spelar så stor roll.
Det är ganska mycket genetik i de här bristningarna, tror jag.
Det finns ju många liksom, krämer och oljor och så som säljs liksom, under liksom, det här pretexten att det ska
förebygga
bristningar. Men jag tror alltså, det finns ganska lite vetenskap som stöd eller bevis för att det funkar.
Men det är inte farligt, man kan testa.
Man kan alltid testa. Och det kan ju kännas skönt, för ofta kliar lite i huden liksom, som ett, ja, för att den sträcks. Så att då kan det vara skönt att smörja in, att man inte också är torr.
När är man fullgången?
Ja, det är en bra fråga. Nej, man brukar säga att en graviditet är 40 veckor. Och förut sa man att det var liksom 40 veckor plus minus 3 veckor. Men den här övre liksom plus 3 veckor, den krymper och krymper och krymper. Så när jag började i den här branschen, då fick man gå till vecka 42 plus 5. Så då kunde man ju vara nästan 43 veckor liksom när man födde barnet. För det var då man blev igångsatt som senast. Med kontroller efter vecka 42. Sen infördes att man skulle sätta sig igång vecka 42. För då ansågs man vara överburen. Och då liksom började kontrollerna lite tidigare. Överburenhetskontrollerna. Och nu är vi ju nere på att man ska egentligen sätta sig igång lite tidigare än vecka 42 plus 0.
Vad är risken med att...
Men om man liksom, inte har fött alltså.
För tidigt eller för sent? För tidigt förstår man ju att då kanske det inte är färdigutvecklat. Men för sent, vad kan hända med fostret då om det liksom skulle fortsätta?
Det som är farligt med liksom förlängda graviditeter eller för långa graviditeter, det är att moderkakan åldras och inte kan förse barnet. Barnet behöver ju mer och mer ju större det blir. Och då till slut liksom når man en kritisk punkt där moderkakan inte klarar av att förse barnet med så mycket näring och utbyte av syre och koldioxid att barnet mår bra. Och moderkakan kan ju också liksom, den här åldrandet av moderkakan kan accelerera på slutet så att det blir mer åderförkalkning och blodproppar, infarkter i moderkakan och så vartefter, att den liksom förkalkas och blir dålig, och då får den ju ännu lägre kapacitet liksom, i förhållande till vad barnet behöver.
Sofia, du skrev inte du en debattartikel och tog ställning för det här med igångsättning för några månader sedan? Och vad är din ställning? Vad du har tagit ställning till när man bör ha som sista datum för att sätta igång?
Ja, jag tycker att man ska sätta sig igång någon gång mellan vecka 41 och 42. Jag tycker inte att man ska vänta för länge. Jag tycker att kvinnor som har vissa riskfaktorer särskilt ska sätta sig igång lite tidigare. Och vi kommer ju, det finns ju en nationell riktlinje nu som jag faktiskt tycker är bra. Där har man liksom försökt vara lite mer nyanserad än den här forskningsartikeln som kom ut i Sverige för ett par år sedan, som handlade om igångsättning eller att vänta.
Nej, det är svepis, det är nog många som har hört
den. Precis. Så då...
Det vet jag inte.
Nej, jo, men jag tror...
En del
som är gravida.
Men det i alla fall var en stor studie som gick på många sjukhus i Sverige som innebar att Kvinnor som kom till vecka 41 plus 0 kunde vara med i studien, och då fick man antingen lottas till att bli igångsatt liksom inom någon dag, eller lottas till att vänta upp till 42 plus 0. Vilket ju var rutinen då. Så att då följde man antingen rutin, liksom vården, eller så blev man igångsatt lite tidigare. Och så tittade man på liksom hur går det för mamman och hur går det för barnet. Och i den här studien så följde sig så att bland de som fick vänta så var det 6 barn som dog liksom hos de mammorna. Det här var ju alltså tusentals förlossning eller graviditeter. Men bland de som inte behövde vänta, eller man ska säga, som blev igångsatta då, som var liksom den här experimentella armen så att säga i den här studien. Man kallar det för armar, liksom den ena armen är att man ska vänta och den andra armen är att man ska bli behandlad. Där var det inget barn som dog, och det kan man säga, det fanns ju en förväntan att det kanske skulle vara något barn som dog i den här väntegruppen, för det vet man att för varje vecka som går så kan ett barn liksom dö i magen. Precis som att det kan dö utanför magen någon gång också. Men
kan man säga att de inte, alltså vet man att de inte hade dött om de hade plockat ut tidigare?
Nej, det vet man ju inte helt och hållet. Och man kan säga att utifrån förväntat antal som skulle kunna ha dött den här veckan så var det några fler. Men framförallt var skillnaden så stor mellan de som fick vänta och inte.
Så man avbröt studien?
Man avbröt studien för man tyckte det var oetiskt att fortsätta, för det kändes som att när man hade liksom kontrollerat alla resultaten kunde man säga att det var ingen skillnad på några andra plan liksom för mamman. Det som man är rädd för inom förlossningsvården är att det vi gör ska orsaka en massa problem. Att vi gör för mycket åtgärder och behandlingar så att det liksom resulterar i olika komplikationer.
Så om vi sätter igång i vecka 41 istället för vecka 42, då blir det flera kejsarsnitt, det blir flera surklockor med stora bristningar och så vidare.
Och så vidare. Precis.
Men man såg ingen skillnad.
Nej, det var ju ingen skillnad. Det var ingen skillnad i komplikationer för mamman. Det var lika ovanligt att man behövde kejsarsnitt eller sugklocka eller att man fick en stor blödning eller stor bristning eller så. Och det var lite bättre utfall för barnen. Inte bara det att färre barn dog, utan också att det var färre som behövde läggas in på neonatalavdelning och färre som fick komplikationer med lungorna och sådär.
Alltså nyföddhetsavdelningen för barn.
Så därför så har man ju ändrat riktlinjerna. Det har tagit ganska lång tid att komma fram till liksom en lagom nivå och balansera det här, för det handlar också om sjukvårdens resurser att liksom sätta igång 30% av alla kvinnor istället för 20. Alltså, det blir ju en större andel som då behöver sättas igång. Men nu är den nationella riktlinjen har landat i att, och den finns publicerad, så den kan egentligen alla liksom hitta och läsa på nätet. Men i korthet är det så att alla kvinnor rekommenderas att ha fött barn vecka 42 plus 0 eller vara nära att föda barn, det vill säga vara i verkarbete. Och då ska man åstadkomma det genom att sätta sig igång senast vecka 41 plus 5. Och för kvinnor med riskfaktorer som kan öka risken att barnet dör i magen. Det här är ju fortfarande superovanligt. Men ändå, om man har en riskfaktor, då ska man erbjuda sig igångsättning i vecka 41 plus 0, 1, 2.
Sofia, fosterrörelser, det är ju någonting som mamman ska känna varje dag. Och det är, ibland så får man höra så här, ja men bebisen rör sig mindre när man blir fullgången eller passerar vecka 37 veckor. Är det sant?
Jag tror att rörelserna ändrar sig lite, det tycker de flesta. Att de blir lite mindre distinkta, inte att man känner att det är en spark eller en liksom så kraftig liksom, tryck inifrån. Utan att det mer är liksom lite så här ålande rörelser eller att det liksom trycker och bökar runt lite, fast inte på samma sätt.
Men man ska känna fosterrörelser
varje dag.
Och annars så ska man höra av sig till sin förlossning. Det är jätteviktigt.
Men från och med när?
Ja, från man börjar känna kanske någon gång i vecka, allt från vecka 18 till vecka 22 kanske.
Men så om du inte känner någonting i vecka 13 så kanske inte det är konstigt.
Nej, men från vecka 18, 22, det beror lite på om man är förstföderska, omförska, det lite på vart moderkakan sitter. Men just det där i slutet av graviditet har jag hört många säga, ja men det är väl inte så att man måste känna hela tiden. Nej, inte hela tiden, men varje dag. Annars kan man höra av sig. Ska vi kort bara nämna EVA-studien som du driver, som är en jättestor satsning på att förebygga bristningar hos kvinnor?
Ja, det kan vi gärna prata om. EVA-studien.
Sofia vill gärna prata om det i två timmar, men du får
två minuter. Alltså det är en studie för förstföderskor kan man säga, som ska föda sitt första barn vaginalt. Därför att vi tänker ju att det finns en liten risk att man behöver hjälp med sugklocka. Och sugklocka är ju någonting som de flesta liksom är rädda för man vet att det är förknippat med olika komplikationer. Och vi tillämpar ju sugklocka bara när det behövs för att antingen barnet måste komma ut snabbt för att det är ansträngt eller för att mamman inte orkar eller livmodern inte orkar liksom producera bra verkar så att det går för trögt och att man håller på länge och liksom bara måste bli klar. Så då används sugklocka. Det är lite varierat på olika sjukhus, men kring 10% av alla kvinnor som föder första barnet behöver hjälp med sugklocka. Och det som är ett problem vid sugklockeförlossning är att det är vanligare med stora bristningar. Alltså framförallt det vi brukar mäta och jämföra mellan sjukhus, det som kallas för sfinkterskada eller sfinkterruptur. Att man får en skada på ändtarmens ringmuskel.
Ja, nu snackar vi inte bristningar i huden, utan nej, nu är det bristningar nu är det,
i underlivet.
Ja, exakt. Mm.
Och då, det är ju en lite besvärlig komplikation och bristning eftersom det i större utsträckning kan leda till att man får svårt att hålla tätt för gaser och lösa avföring och ibland också fast avföring. Så det är ju en komplikation som man inte vill ha och som vi inte heller vill ska hända. Och då finns det olika strategier för att liksom minska risken för det. Och ett sätt som används mycket internationellt är att lägga klipp istället. Alltså klippa slidöppningen i en riktning så att inte det brister ner mot ändtarmen.
Du ser att det är
ja, det är ju faktiskt lite jobbigt. Men man måste ändå prata om det här för att det kan hända.
Mm.
Och det här med att lägga klipp är så otroligt, vad ska man säga, mytomspunnet och liksom väldigt åsikts... belastat.
Vissa lägger alltid klipp, andra lägger aldrig klipp.
Men det innebär att man lägger ett litet snitt då? Eller?
Ja, precis. Med sax så gör man en klipper man i slidöppningen.
Först bedövar man med lokal bedövning och sen så lägger man det klipp liksom lite snett ut mot sidan istället för bak mot ringmuskeln.
Ja, man kan tänka så här att om när huvudet då är på väg ut och trycker jättemycket mot slidöppningen och spänner ut den, då är det ju, de flesta kvinnor kan ju föda liksom barn utan att det brister så mycket, men nästan alla får någon liten bristning, liksom, att det kan spricka upp i slemhinnan eller huden och så. Och det brukar ju inte besvära, liksom, det är klart det är lite ont en vecka efteråt, men inte sen. Liksom. Mm. Men om man får en stor bristning som omfattar musklerna i bäckenbotten och mellangården, alltså mellan slidan och ändtarmen, eller till och med ändtarmsmuskeln, så kan det ju bli mycket mer besvär av det, för att det ska läka, men det ibland läker inte perfekt. Liksom.
Så det du undersöker,
det är om man kan med ett snedklipp undvika att det brister rakt ner mot ändtarmen och istället liksom skapa med en lite större öppning så att det inte brister någon annanstans. Och eftersom det här ju då används i andra länder i mycket större utsträckning i Sverige och de har lägre andel stora bristningar. Klippet i sig är ju också en skada, så det är ju liksom ingenting som...
Men blir den är kontrollerad. Mm.
Det är det som är tanken.
Ja.
Och det vi undersöker är ju om vi faktiskt lyckas undvika stora bristningar. Men framförallt egentligen, eller båda sakerna är lika viktiga, det är ju hur underlivet funkar efteråt. Vilken grupp som blir mest nöjd, som tycker att det funkar bäst. För det kan ju vara så att även om man får en lite större bristning eller en sfinkterskada, så är vi så bra på att sy det, eller det brukar bli så bra när man lagar det att det inte ger så mycket besvär jämfört med att få ett klipp.
Men det ska bli så intressant att se vad du kommer fram till i den här studien. Och kvinnor som är förstföderskor och föder i Stockholm på en del sjukhus kommer att bli tillfrågade och har blivit tillfrågade i flera år.
Ja, men också i andra städer. Och i andra städer också. Det är ju 8 sjukhus i Sverige som är med.
Just det. Så om man vill vara med i studien så tackar man ja. Vill man inte vara med i studien kan man alltid tacka nej. Men
jag kan vara med i studien när det är dags.
Ja, det är bra. Det som är bra i studien är ju uppföljningen, eftersom alla kvinnor får ju en kontroll efteråt och kan få hjälp liksom på ett smidigt sätt.
Mm. Och man bidrar till att ta reda på hur det faktiskt...
Och får man dig då, Sofia?
Om man föder i Stockholm får man mig.
Mm. Ja. Eller mig.
Ja.
Men jag kan ju inte ha dig, eller?
Ja.
Nej, du vill inte ha mig, det förstår jag.
Nej, men jag får väl inte ha dig?
Nej, det får du inte.
Nej.
Men nu går vi in på frågorna då. Och det här har vi faktiskt inte varit inne på alls. Och det är träning under graviditet. Vad tänker man där?
Det kommer ett helt poddavsnitt om det, ska jag säga också.
Gör det?
Mm. Mm. Helt kort så kan man träna. Så länge det känns bra.
Och det är någon här som jag tror styrketränar ganska mycket. Kan man köra på som vanligt med alla tyngder och allting som man har haft innan?
Det kommer den personen att märka att det inte kommer att gå. Liksom. Men alltså, man kan ju köra på. Det, om
det
man
kommer
är,
inte få påverka fostret.
Nej, precis.
Men det kan påverka bäckenbotten.
Ja, det kan ju. Men om man säger så här, om man är van vid att träna mycket, om vi ser elitidrottare till exempel, de fortsätter ju ofta träna hela graviditeten. Mm. Kanske lite anpassat, lite mindre bäckenbottenbelastande övningar, för många kvinnor får ju redan under graviditeten lite problem att hålla tätt för urin till exempel, för att bäckenbotten inte håller emot liksom, tillräckligt bra när det också är en tyngd uppe på liksom, graviditeten. Då.
Men det kommer ett helt poddavsnitt om det här.
Ja.
Och då är det en tjej som frågar här. Fick karpaltunnelsyndrom på slutet av graviditeten. Mycket nervsmärtor, inte bara svullen. Nu är det 6 månader sedan jag födde och jag har fortfarande inte fått tillbaka känslan i hela händerna. Börjar söka hjälp för det. Tack för en fantastisk podd.
Ja, det tycker jag ändå. Man ska kolla. Men man kan säga att det tar ju, om man har fått en ordentlig nervskada på grund av den här svullnaden, då tar det lite tid för nerverna att växa ut igen. För det är i princip det de behöver göra.
Men det återhämtar sig.
Ja, det kan det absolut göra.
Vi har ju inte varit inne på karpaltunnelsyndrom.
Nej.
Alls. Lite kort en mening, vad innebär det?
Ja, men det innebär att nerven som försörjer, kan man säga, lillfingret, eller vad blir det tvärtom?
Pekfingret.
Tummen, pekfinger, långfinger och halva ringfingret, det vill säga inte lillfingret, medianusnerven. Den kläms åt i handleden för att det blir liksom lite svullet. Och där är det, ja, det finns inte utrymme för, nerv, för att det ska vidga sig, så då kan den bli klämd.
Mm.
Och då får man liksom de här domningarna och pirrningarna. Och har man en långvarig åtklämning, då kan det ju bli en skada på nerven som gör att det tar lite tid för den att återhämta sig. I värsta fall behöver den liksom växa ut igen.
Mm.
Och en sista fråga här. När ska man berätta för sin chef, tycker ni?
När man vill.
Ja, men kanske från efter... Alltså generellt sett så har man fått höra att man kan gå ut och berätta efter vecka 12.
Ja, men det är mest för att man liksom... Det är ändå störst missfallsrisk innan den perioden är över. Och då kanske man tycker att det känns lite onödigt att man har gått och sagt att man är gravid. Och sen så blev det visst ingenting. Och så har folk liksom... Ja, man har spridit någon slags förväntningar och cheferna har börjat planera för att man inte ska jobba om x antal månader och sådär. Så att det kanske är bättre att vänta tills man är säker på att det här, ja,
att det är normalt. Sen vet man ju inte, alltså, i vecka 18 så gör man rutinultraljudet, då vet man ju, alltså, en del får ju besked då att graviditeten inte kan fortsätta av olika anledningar.
Så man kan ju vänta till vecka 18, men vill man berätta efter vecka 12 så...
Ja. Jag och tror det beror på vilken typ av chef man har och vilket förtroende man känner. Eller liksom vilken, ja. Men de flesta chefer i den situationen är ju ändå först och främst arbetsgivare. Så de börjar tänka på hur ska vi göra nu med dina klienter eller dina patienter eller vad det nu är man håller på med på jobbet. Liksom om några månader.
Precis.
Så att det blir oftast ett litet så här avvecklingsprojekt.
Ja.
Liksom
och då handlar det väl lite om då hur säker man är på att den här graviditeten kommer att fullbordas. Alltså det är väl det som blir frågan. Och vid vecka 12 är man lite mer säker, men man är framförallt mest säker efter vecka 18.
Okej, vilket mastodont avsnitt. Men det är ju så kul att prata om det här. Vi skulle kunna prata. Alltså jag har inte ens fått med allt som jag har skrivit ner som vi ska prata om. Men vi hinner inte det idag.
För nej, det finns så otroligt långt. Vi får göra graviditet 2.0.
Sofia Brismar Wendel, tusen tack för att du är här och poddar med oss idag.
Vilket stjärna.
Ja, vilket stjärna.
Och vilken stjärna.
Tusen tack.
Tack.
Hejdå.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.